Podplay.
God morgon, ja. För er som är morgonpigga så är det faktiskt verkligen god morgon när podden nu återigen släpps klockan 5 på morgonen. Men det är bästa med podden. Du kan lyssna precis när du vill, var du vill. Och vi är framme vid avsnittsnummer 84.
Ja, 84. Då tänker jag, var det Veron i Jotan du lät som där i början eller vad var det?
Ja, jag är väldigt dålig på dialekter, men den kan man liksom skrika ut lite. Om jag ska göra dialekt på Göteborg så måste jag säga Götalaborg, och det kan jag tänka mig att alla göteborgare hatar.
Ja, det tror jag säkert. Det är precis som de är säkert less på allt det här med Glenn. Men en som har spelat i Göteborg är ju Patrik Blomdahl med 84 på tröjan. Vi har en annan som faktiskt också har spelat i Frölunda, tror jag, va? Jocke Lundström har väl också spelat i Frölunda.
Ja. Han var där något år.
Och sen har vi Jimmy Andersson. Och på tal om Göteborg, vi måste också nämna det att Sören Rex, han är ju 1,84 lång. Så det är ju en riktig Göteborgssänkare det där.
Oh, han hyschade också Göteborgs fansen. Han gjorde mål för Malmö i söndags.
Ja, det gjorde han. Det kan man väl tycka vad man vill om. Jag förstår att de blev lite upprörda. Men nog om fotboll nu. Ja.
Nu, det är en hockeypodd. Vi rullar vidare. Thomas Skogs, Mora, Färjestad, Timrå, Dragan Umisevic. Det är ju han är en känd 84. Men den kändaste 84an av dem alla, Johan, Mr. Maddox Svensson. I alla fall ett födelseår.
Men jag tycker vi drar igång direkt med förra veckans snackis som blev en stor snackis. Jag blev lite chockad när jag satt i en bil på väg till Malmö central och bara fick upp en notis från EP Transfers att Daniel Ljunggren hade gått från Mora IK till Leksand. Och det är många som har tagit upp detta. Det är bland annat Pontus Krång, Emil Larsson, Robban, Britt-Marie Olsson, Sonny. De har ju frågat om det här som hände när Mora lånar ut sin lagkapten till Leksand. Vad säger vi?
Alltså jag ska säga att jag satt i ett spabad när det hände i Sunne. Min dotter fyllde år och hade liksom kopplat bort allt vad sociala medier heter och allting. Och sen jag tittade till telefonen och det hade bara smattrat till meddelanden och allt möjligt. Och ja, Expressens intern kommunikation där och folk från Simor. Vad är det som händer liksom? Och det var exakt min känsla. Hur kan man ens göra det här? Men att man lånar ut honom, men själva efterspelet. Vad de än sa, alla från Mora, om det var Hedberg, Hermodsson eller Peter Masur. Allt de sa, det var ju bara värre. Det är som att bli uttagen till landslaget. Ja, men kom och pissa med ansiktet då istället. Liksom, det är det man gör på alla Mora-supportar. Kalla Leksand för landslaget.
Jag är faktiskt förvånad att en sån som Peter Hermansson som ändå har varit i det här gamet väldigt länge. Nog för att Leksand och Mora har arrangerat matcher tillsammans i Globen. De har haft utematcher och det har varit lite sådär gulligt mellan klubbar. Men att en lagkapten går till Leksand, att man inte inser att det skulle bli det livet, då är man ju bara riktigt naiv.
Nej, men alltså, vi tänkte nog inte efter riktigt innan. Eller någon liknande sa ju Hermansson där. Vadå tänkte inte efter? Sunt förnuft, vad hände med sunt förnuft? Har det försvunnit helt?
Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Och den här Peter Masur som var ute och svingade, han svarade i alla fall i Sportbladet på det här. Och har du de citaten framför dig som han sa där?
Ja, men det är klart jag har citaten här. Då säger Peter Masur som är försäljningsansvarig: nej, det är ni i media som håsar upp det. Och möjligen supportrarna.
Ja, men vadå möjligen supportrarna? Alltså, om det är någon man ska bry sig om så är det väl ändå supportrarna.
Ja, och sponsorerna säger ändå vidare. De bryr sig hur vi framstår, vad vi gör på herr- och dam- och ungdomssidan. Sen är det en bonus om det går bra sportsligt. Ja, jo, det är klart att det är en bonus. Men då ställer de frågan på Sportbladet. Många supportrar är väldigt upprörda på sociala medier. Sponsorer bryr sig väl om hur klubben framstår i deras ögon? Jo, men jag tror inte de bryr sig vad någon skriver på sociala medier. De sitter lugnt i båten. Ja, men vad bra att era sponsorer sitter lugnt i båten. Men era supportrar, alltså... Och Johan, nu ska jag bara säga så här. Jag, när jag spelade, jag hatade de som sparkade in de öppna dörrarna. Det fanns journalister, jag behöver inte nämna dem vid namn, men som man visste som hockeyspelare, det var alltid de öppna dörrarna som skulle sparkas in.
Så och därför tänker du nu göra det, eller?
Ja, men nu står jag på den här sidan och värderar, vad ska jag göra? Men det här är det är inte ens en dörr som ska sparkas in. Det är sånt självmål så det är helt sjukt. Och det som är med Mora, de har ju tagit heder i att verkligen stå upp för hockey, allsvenska klubbarnas rätt. Peter Hermansson har ju stått liksom på barrikaden och gjort ett jättebra jobb för hockeyallsvenska. Innan var det Janne Simon som har gjort ett jättejobb. Mora är ju liksom hockeyallsvenskarnas klubbes liksom megafon i mångt och mycket. Johan Hedberg pratade om inför säsongen om att liksom det här med att SHL-klubbar kan ta de hockeyallsvenska spelarna till en billig peng, att det var helt åt helvete. Och han har ju delvis rätt i det liksom. Han säger helt rätt saker. Men vad är det man gör nu? Jo, man lånar ut sin lagkapten för att han ska kunna visa upp sig för SHL-klubbar, eller hur? Det är det man gör.
Ja, verkligen. Man hjälper ju dessutom värsta rivalen. Men jag har tänkt funderat lite och låta det här marinera lite. Kan det vara så att Mora står i någon form av skuld till Leksand? Det ursäktar inte detta, det är inte Nej. Det jag säger nu. Alltså Alexander Lundqvist var ju där, utvecklades jättemycket förra säsongen och var ändå en bra back för Mora IK. Kan det vara så att de känner någon form av skuld att om inte vi ställer upp på detta så kommer inte Leksand ställa upp för oss med den typen av saker?
Men det var väl den största win-win-situationen någonsin, halvt överdrivet. Titta på Alexander Lundqvist i år efter att han fick spela i Mora. Det är Leksand som ska vara glad att Mora tog emot honom med öppna armar och lät han utvecklas där när inte de hade riktigt plats för han i fjol. Han har tagit gigantiska kliv och det hade han inte gjort om han inte hade fått spela i Mora. Så Mora sitter ju liksom lite på trumf här, för de vet att de är en serie under och man kan låna spelare som kan få istid som SHL-klubben inte kan få. Men att man lånar ut sin lagkapten, alltså det, men säg vilken annan klubb som helst, alltså skulle låna ut sin lagkapten till en SHL-klubb och då en rival, och det, jag vet, de kommer inte möta sitt kval, men det måste ju fortfarande finnas rivaliteten. Och jag var väl kanske den sista som trodde att det fanns i alla fall, men nu är det ju yttersta beviset, det finns ju ingenting sånt finns kvar längre av det rivaliteten.
Du kan inte se Daggen spela för Örebro eller Christian Sandberg spela för Djurgården alltså?
Nej, det hade varit
såklart inte.
Nej, men alltså du hör ju, vi skrattar ju när vi säger det liksom. Det är ju, och mitt i det här liksom hamnar ju kaptenen där, Ljunggren, och jag menar, skulle han sagt nej? Spelaren i fråga, skulle han sagt nej då som kapten? Ja, det kanske man skulle tycka. Men samtidigt så förstår jag ju honom. Han får ju en chans att visa upp sig. Det är liksom, han vill ju vidare i sin karriär. Hans slutstation är ju inte Mora IK.
Men är detta en sån grej som det här kommer inte glömmas? Eller är det blåser det över på en vecka och så gör Ljunggren ett hattrick nästa gång Mora spelar i hockeyallsvenskan och så är det som vanligt igen?
Ja, det har ju en tendens att blåsa över liksom. Det är det som är med hockeybubblan. Sen händer alltid något nytt liksom. Så då är det liksom lite över liksom förbi. Men jag tror att man har liksom skurit ett ganska djupt sår i supportrarna, alltså från Moras sida, från klubbledningens sida, genom agerandet här, att Johan Hedberg inte trodde att det skulle få de här proportionerna. Han kanske var med Nordamerika. Ja, det är han. Men då finns ju Peter Hermansson där, hockeyallsvenskans liksom stora man, som man ändå kallar honom för.
Men på tal om hjärta och riktig gräsrot, har du lyssnat på Joel Persson i den här Hockey2-podden som han deltar i? Eller inte deltar, han är faktiskt en av två som gör den.
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Men stämmer det här ryktet att Joel Persson typ är ute och kollar på Division 2-matcher på sin lediga tid?
Absolut. Jag pratade med lite folk i Växjö för jag hade lyssnat på den här podden som han gör tillsammans med Alexander Jepsen på Smålandsposten. Och då frågade jag Jepsen när jag var i Växjö, men Joel, har han ett genuint intresse för Hockey2? När han bara, jaja, alltså han kan ställa sig i en iskall ishall i Alvesta en onsdagkväll och kolla Division 2-hockey och verkligen njuta av det.
Ja, det är ju helt, alltså det är Joel Persson, han spelade alltså Edmonton Oilers för ett par säsonger sedan, några matcher, och nu, ja, det är ändå kärlek, det är for love of the game.
Ja, men det finns en lite rolig anekdot om just David Norman. Det var en kvalseriematch Division 1 när jag spelade i Tyringen och i tvåan, och det blev tumult framför målet, och David Norman är väldigt glad för att ta sig in under skinnet på motspelarna och spela lite halvfult, han inte heller blyg för. Och helt plötsligt så står han och kört in fingrarna i munnen på mig och jag liksom bara, vad ska jag göra nu?
Lite panikaktigt.
Så jag tänker, jag får ju bita han i fingret liksom, för att han ska ta ut händerna liksom.
Ja, det var ett litet utdrag där från den här Hockey2-podden när han bet, han gjorde en Linus Johansson helt enkelt.
Ja. Ja, fast han gjorde det på Daniel Wessner, va? I Karlskoga. Det var väl till och med kvalet upp till SHL? Eller
ja, kan stämma den här allsvenska finalen var det, va?
Så var det, ja. Så var det, ja.
Men du, på tal om Joel Persson, han gjorde faktiskt sitt första mål för säsongen. Det trodde jag väl kanske inte att det skulle dröja 18 matcher innan Joel Persson gjorde sitt första mål för säsongen. Men vi har inte pratat så mycket om Växjö här under säsongen. Är det för att Växjö alltid flyger under radarn, eller?
Nej, det är egentligen av samma anledning som att de inte har så mycket. Nu hade de visserligen fullt här mot, i stort sett fullt mot Leksand. Men det är egentligen samma anledning som att Växjö inte har speciellt mycket publik fram till jul i stort sett. Det är för att man vet att, ja, men Växjö, de kommer. Alltså, de blir bra. Ja, de förlorar någon match här, de vinner. Ja, men Växjö, de kommer. Man bortser lite, och det är lite orättvist också. Man bortser från de här nu fram till jul, för man vet att det kommer värvas in spelare. De kommer vara bra, de är redan bra, och de kommer vara mer långt in i säsongen. Så vi kommer alla anledningar att prata om dem mycket, mycket framöver.
När de gick in i säsongen så var det mycket som handlade om Robert Rosén och Rickard Gynge. Men nu har de faktiskt fått en kedja till sen de värvade in den här tysken. Säger man Rider eller Rider? Rider säger man, va?
Rider, ja. Tobias Rider. Jag hade tre år tyska i högstadiet, så där kan jag.
Den kan du flytande.
I är där.
Ja. De har hittat en riktig kedja där med Rider och Pontus Holmberg och Andrew Kalof. Och Kalof var ju faktiskt utanför laget där i början av säsongen. Så de har ju fått ytterligare ett hot där i Växjö. Och det känns som att man bara bygger vidare på det här. Nu har man hittat två kedjor. Och sen så kommer det kanske någon värvning här under säsongen som kan bygga på en tredje kedja. Och så helt plötsligt så är man den maskinen inför ett slutspel.
Ja, och så har du ju alltid liksom Martin Lundberg, du har ju alltid Erik Josefsson. Du vet ju vad du får där, oavsett om de är uppsatta som tredje eller fjärde kedja. Så det är ju säkra kort. Sen är Ludde Nilsson och Emil Forslund, de är perfekta i Växjös spelsätt. Men som du säger där, får du då Nettinen, Gynge, Rosén, ja, det är lika bra som vilken andra första kedja som helst i hela serien.
Jag skulle nästan vilja säga att jag skulle vilja ha in Glenn Gustafsson där bredvid Robert Rosén och Gynge för att få någon med lite mer grit och sådär som går in i den kedjan med de två. Och
så då, tyckte du funkar dåligt när Nettinen var där?
Nej, det funkar inte dåligt, men jag ser över tid att Nettinen kanske är en sån som ska gå in i en tredje kedja och kanske lyfta upp den ytterligare. Sen så får han kanske spela powerplay med Robban och Gynge, ja, istället.
Nu ser jag på det. Nu har du legat oss ungefär som du hade ritat upp Björklövens powerplay i fjol. Nu har du ritat upp kedjorna i Växjö. Det ser jag framför mig.
Jag gick igång lite på det faktiskt för att se vad de kunde få för lag här nu. När man, vi får väl utgå från att man kommer värva någon här under resans gång. Och då ser jag en ganska tydlig lucka i, som en kanske tredje center. Att man har Robert Rosén, man har Pontus Holmberg och så ska man hitta en center till. För som det är nu så känner jag att det är Martin Lundberg som behöver gå in och ta den rollen. Kanske som en tredje center. Då sätter man honom, Luxell och Nettinen där som en tredje. Och sen kan du ha en fjärde med Ludvig Nilsson och Erik Josefsson och Emil Forslund. Och så har du Hugo Gustafsson också som finns att tillgå, som man kan använda både som center och vinge.
Det är ett bra lag. Det är ett bra lag du har när du liksom Olle Luxell där, som nu visserligen är skadad, men dessförinnan liksom, han har ju potential, Olle Luxell, så är det ju. Och då i en tredje kedja med Nettinen som du säger där, om du ska in med Glenn Gustafsson i första, då får du rätt bra djup i den gruppen i år igen.
Jag tittade på Olle Luxells siffror. Han fick ju gå från Färjestad här inför säsongen för att man kanske inte riktigt ansåg att det fanns en plats för honom högt upp i laget. Det finns en enda spelare i Färjestad som har ett högre poängsnitt än vad Olle Luxell har i Växjö.
Ja, det är ju liksom, nej, men att Olle Luxell skulle ta det steget förr eller senare, det förstod man. Men som Färjestad hade byggt sitt lag under sommaren, så det fanns ingen plats. Så att jag förstår ju att Olle valde att lämna, och definitivt förstår jag att Växjö var hög där, för det var den perfekta. Det är liksom en kopia på Fredrik Karlström.
Exakt, och det har ju blivit ett jättebra utfall, så det är väl snarare så att det kanske är Färjestads stjärnor som inte har levererat.
Färjestad, låt oss komma in på det. Det är ett kapitel i sig. Men jag vill stanna upp vid den där Tobias Rieder där. Det är ju en klassisk jäkla Evertsson-värvning. Alltså det är så här, ja, det är inget snack om honom. Och så dyker han upp och så är han, ja, men han är bra direkt i stort sett. Och kommer en spelare som också gör sin omgivning bättre helt enkelt. Och han kommer bli bättre och bättre och bättre. Så landar man in i slutspel, ja, men då ligger han på 7+8 i slutspelet och är liksom en av de bästa spelarna.
Ja, ja, exakt så är det. Ja, men han har väl snittat nästan en poäng per match här i SHL så här långt. Och det är ju ett jättebra betyg för en spelare som aldrig har spelat i SHL tidigare att han kan komma in och passa så väl in direkt.
Men jag skulle inte sitta i den här podden om jag inte fick hylla en back i Växjös lag. Vet du vem jag vill ösa lite kärlek över?
Jag tycker du ska ösa kärlek av allihopa egentligen.
Ja, men låt oss stanna upp vid Ludde Claesson där. Alltså, han har ju spelat i SHL tidigare med Rögle. Man var i AIK sen, visserligen inte SHL, men han har ju liksom fört en ganska anonym tillvaro. Bli inplockad i Växjö, förmodligen till ett liksom take it or leave it kontrakt. Det är liksom, du får chansen i SHL igen. Det är ingen monsterlön killen sitter inne på. Men han gör det perfekt. Femte back, någonstans där i hierarkin. Och han gör knappt misstag på isen. Och lugn och skön och sansad. Läser spelet bra, följsam. Ja, men jag är imponerad att de liksom plockar in honom och har en roll till han.
Ja, men precis. Det var väl lite det resonemanget som jag faktiskt hade när man gick in i säsongen, att det kanske inte ser så sexigt ut med sådana som Ludde Claesson och så, men de kommer få honom inslussad i systemet och han kommer göra rätt för sig. Och det är exakt det som händer när man spelar i Växjö Lakers, när du hittar den typen av spelare.
Ja, och där, för att återgå till det, där finns det ju liksom en grund att stå på, vilket gör att man kommer som ny spelare, då vet man dels vilket spelsätt, det är redan kalibrerat, inkört, och det finns ett system att går jag till höger, då flyttar du till vänster. Man liksom, de sitter ihop hela tiden, Växjö, vilket gör att man som, i mitt fall då, som gammal back, det är så lätt att anpassa till ett system. Men han har gjort det riktigt, riktigt bra där.
Det är ju nästan som har det här man Aktell som gick raka vägen in förra säsongen och levererade direkt, för att det var så tydligt för honom vad som skulle göras.
Så är det ju. Sen har han varit bra, men där finns det fortfarande mer. Jag känner igen mig när man har gjort en säsong och man vill flytta fram sina positioner en andra säsong, och det blir nästan lite svårt ibland. När han hittar balansen där, har du på ett tydligare sätt, så kommer han bli ännu bättre. Men du, vi kan ju inte landa in Växjö förutan att nämna Sam Hallam. Det är klart att, ja, vi vet ju, det är, kontraktet går ut och ja, för Växjös del vill man säkert behålla, men Sam kanske vill flukta lite åt sidan till Schweiz, som du var inne på för några avsnitt sen.
Ja, precis. Det har ju surrat upp ett rykte här bland fansen, så jag också, att Sam ska ha köpt ett hus i Karlstad. Det behöver ju inte innebära jättemycket, men stämmer det, du som bor i Karlstad? Har du koll på husmarknaden i Karlstad eller?
Ja, och då vill han ju bo på Råtorp, och hade han köpt ett hus på Råtorp där jag bor, då hade jag vetat om det, så att jag kan slå ner det ryktet.
Ja, okej, du slår till och med ner att det stämmer. Nej, inte, han har inte köpt ett hus i Karlstad.
Jag har faktiskt ingen aning, men jag vet att det ryktet också florerar i Karlstad faktiskt, att han har köpt hus. Men hans fruga är väl från Karlskoga från början, så att det kanske, om man ska landa in här sen framöver, det har jag ingen aning. Men jag har också hört ryktet, men med det sagt så ska det väl mycket till innan han väljer Färjestad framför då schweiziska klubbar.
Men du var ju ändå inne på det för några veckor sedan när vi pratade om Sam, att han skulle kunna landa in i Karlstad i 3 år och ändå ha ett lika gott rykte utomlands.
Ja, men då var jag lite mer inne på att inte, de toppklubbarna inte var lediga, men nu har ju Rickard Grönborg ryktats till KL och Omsk där, så att då kanske det skulle öppna en lucka för Sam Halland, ska liksom inte gå till Langnau eller liksom Ambri, utan han ska ju gå, om han ska till Schweiz så ska ju han gå till toppklubbar eller till KL, till de största klubbarna. Han ska inte gå till liksom, ja, med all respekt för Timrå eller Oskarshamn för den delen med mindre budget, han ska inte gå till de motsvarande lag i Schweiz.
Men kan vi slå fast att Johan Pennerborn i alla fall blir kvar över uppehållet här nu, att han kommer att vara med på omstarten i Färjestad? Det lät ju i alla fall så i en intervju i VF, så låter det ju alltid. En tränare är ju alltid trygg fram till den sekunden han sparkas.
Alltså grejen är den, jag sa ju inför den gångna veckan att Färjestad skulle behöva ta 6 poäng för att få lite arbetsro. Man tog alltså 0 poäng, vilket betyder att det är ju kris såklart. Men när man hör runt lite så från andra klubbar tidigare, när tränare är på väg att sparkas, man får liksom en känsla, det byggs upp under tid att det är någonting på gång, det är någonting på gång. Man hör surret, man pratar med lite spelare, man läser mellan raderna. Men här när jag pratar runt i Färjestad så finns det ett grundmurat förtroende för Johan Pennerborn av spelarna. Jag tror att man i så fall ska rikta lampan högre upp än Johan Pennerborn faktiskt till Peter Jakobsson. För han är ytterst ansvarig. Och Färjestad har ett juniorlag som åker inte skämmer ut sig, men snudd på. De är sämst i J20-serien. Åker och torskar borta mot Oskarshamn med 5-1. Oskarshamn som har fått skrapa ihop ett J20 för att få sin superlittplats. Och J18 är dålig, så det är lampan ska riktas mot honom. Det finns ingen tydlig struktur där. Och det är han ytterst ansvarig för.
Men det vi i alla fall kan slå fast är väl att Färjestad till nästa säsong känns det som att då kommer man byta tränare. Det är dags nu efter 5 år med Pennerborn oavsett utfall egentligen.
Ja, och det kan väl vara ömsesidigt också. Han känner väl själv, Pennerborn, att det kanske är läge att gå vidare. Oavsett hur den här säsongen slutar, skulle då för Färjestads del i bästa av världen, vilket känns otankbart nu, att det blir guld, ja men då är det perfekt läge att lämna. Och jag menar, landar man in som det ser ut på en 7:e, 8:e plats, då måste han lämna, förstår du? Så att det är liksom 2 raka 8:e platser är inte godkänt.
Och då går ju teorierna, vilken tränare ska det bli? Vi kan väl utgå, i alla fall som utgångspunkt, att det inte blir Sam Hallam. Men en sån som Thomas Mittell tänker jag på. Nu har ju han och Colliton fått sparken från Chicago. Och Mittell, innan han fick det jobbet, så var han ju i stort sett överens som ny huvudtränare i Örebro. Så han vill ju i alla fall träna ett SHL-lag. Så när det kommer ett ASS-jobb i NHL så är det kanske lite svårt att tacka nej till det, om man säger så. Men nu har ju Mittell ändå hamnat i ett läge där han skulle kunna kanske tänka sig att bli huvudtränare i SHL, för det har han ju inte varit tidigare, utan han har ju faktiskt bara varit i toppklubb i Allsvenskan med AIK.
Men luktar det inte väldigt mycket Växjö när du säger Thomas Mittells namn?
Jo, det också. Att det känns verkligen Växjö över det.
Ja, men en tydlig struktur, jobba nära Patrik Hall, Henrik Evertsson, liksom det är en trygg och stabil organisation, kommer in med, såklart ersätta Sam Halland, det finns ju ingen som kan göra i, oavsett vilken coach du plockar in, finns ingen som kan ersätta honom, men ung, fräsch, liksom uppåt, det känns väldigt mycket Växjö när du drog upp hans namn.
Ja, intressant, du nämner just Evertsson och Hall där, för Hall är ju från Mariestad och Mittell har ju en väldig historia i Mariestad, så det finns säkert någon relation mellan de två också, va?
Alla vägar bär via Vimmerby till Mariestad. Det är fan så alltså.
Ja, det måste vara så.
I Mariestad,
ja. Ja, det var väl TV-pucken där helgen också, va?
Bara en sån sak. Men när vi ändå är inne på Växjö där, så är det ett lag som vi nog kan banka fast i topp 6 där. Och där, jag pratar för mig i alla fall, där vill jag slå fast att Frölunda kommer vara. Vi kommer ha Leksand där, vi kommer ha Rögle, Växjö som jag nämnde, Skellefteå kommer att vara där. Och sen är det en plats ledig på topp 6. Och jag vill ju säga att Luleå kommer vara där. Och men jag såg Örebro i lördag, så jag vill ju säga att Örebro kommer vara där. Alltså det är racet in på topp 6, och då har jag inte ens nämnt Oskarshamn som flyger fortsatt lite under radarn.
Ja, det är väl klassiskt att de fortsatt flyger under radarn. det gillar de säkert också, att de får flyga under radarn. Sen så har du ett Färjestad som garanterat vill upp där och nosa, för Malmö. De vet ju att, och Malmö också såklart. Men det här är ju faktiskt ganska väntat, det skulle bli så här, för att det målade vi ändå upp när säsongen startade. Då pratade du om 9 klubbar som skulle kunna vara där uppe och hota. Och nu kan man väl kanske addera att Malmö också vill vara där och hota när man har fått in Händemark och Pärjärvi. Så det kommer ju bli 4 lag som blir klart besvikna på sin placering.
Men jag kan nästan slå fast att Luleå kommer vara topp 6. Luleå är, alltså jag gjorde matchen Skellefteå-Luleå i tisdags, som Skellefteå vann, jag tror till slut med 5-2. Den första perioden som Luleå gör är helt magiskt. Den är helt jäkla magisk. Det var Sami Leppistös första match, Erik Gustafsson saknades. När Erik Gustafsson är tillbaka, som han var i matcherna därefter, Leppistö får komma in och spela, få mer istid, ser bara bättre och bättre ut. Julius Honka, hur bra som helst. Oskar Engsund, jag menar, han har aldrig varit bättre. De topp 4 backarna, det är rätt svårslaget om du kollar runt i hela serien. Det är svårt. Det är svårslaget.
Ja, men det kan nog stämma. Men du, vad säger du om Jonathan Puddas-grejen? Var den överförstorad, eller vad tänker du? Om bara en sån sak att han har en egen ramsa på ståplats också.
Ah, jag sjunger med i den, jag sjunger med i den, sjunger med i den.
Ja, hur går den då?
Han gjorde mål där, det var 1-2 målet. Och du vet, hemmapubliken. Man fick med sig hela publiken. Och de stod och körde där ramsen säkert i 5-7 minuter. Jonathan Pudas, Pudas. Och jag var tvungen att ta ur med luren, du vet, när man kommenterar så man hör lur. Och så stod nästan och gungade med.
Ja. Tror du Bulan drömmer mardrömmar om Lasse Holm nu?
Ja, nej, det tror jag inte. Men det var ju faktiskt, jag stod ju mellan båsen. Jag såg ju på första parkett vad som hände. Det som rörde upp känslor hos Bulan Berglund.
Jag tycker att Tommy spelar och jag hånar motståndare. Där kommer han att fäta upp i slutändan. Så är det.
Vad gjorde han?
Det får du fråga honom. Det är olämpligt och det kommer han att fäta upp sådana där saker där man åker hånar motståndare.
Ja, men det var ju när Skellefteå gjorde mål i tredje perioden. Om det var 3-2-målet eller 4-2-målet eller om det var båda. Då åkte Jonathan Pudas. Han åkte förbi Luleås bås och blängde rakt in i båset. Han blängde och blängde och blängde. Han åkte liksom förbi, långt förbi båset och fortsatte blänga. Jag tänkte, vem fan blänger han på liksom? Ja, då var det ju Bulan då. Och sen han väl kom in i båset så stod han längst bort och stod fortfarande och blängde. Tänkte, ja, här var det någonting. Och det var det som rörde upp känslor hos Bulan. Men jag älskar ju de här sakerna. Jag älskar de här grejerna.
Men gick han och leta efter Bulans blick? Jag menar, Bulan är hans gamla tränare också från Brynäs, va?
Ja, det är, ja, men fan, den kopplingen, det är det ju faktiskt. Det är, ja, just det, han var ju med i finalen där både Bulan
och det var väl det sista de hade med varandra att göra när Pudas till och med är inne på målet som HV gör, va?
Ja, just det, det är där det kommer ifrån. Bulan skällde ut han efter matchen. Det är ditt fel, det är ditt fel, det är ditt fel. De tänkte, nu jäklar ska jag blänga på honom.
Måste vara det. Men du, betyget på flinet eller tittningen in i båset, får den ens mer än 1 av 5 Värmblom-flin.
Just det, när Värmblom åkte och kollade in i Malmös bås var det, va?
Och då stod Christian... Osten där.
Ja, oj ja, och så, men var det inte Christian Sjögren då, han nu mera agenten som hoppade ut på isen och skulle slåss?
Jo, det var det säkert. Då hade ju redan varit en jättefight mellan Mark Busenberg och Tony Macchio i den matchen. Det var riktigt het match. Jag var på plats i den matchen också. Det blev, stod 0-3 inför tredje perioden och det blev 5-3. Det var ett sånt jäkla liv i hallen då. Och då var det ju riktigt toppen. Det var ju typ 1:an och 2:an i serien.
Ja, det var tidigare. Jag kommer ihåg det. Det var ingen rivalitet emellan, men med tanke på att båda lagen var väldigt bra vid den tiden. Men det var ingen Magnus Värnblom flin. Han hade ju ett flin som kunde ta sig in under skinnet på vem som helst. Framförallt undertecknad.
På vilket sätt då?
Men alltså alltid, du vet, den här jacken. Han var ju tuff men ändå inte tuff. Och så ramlade han ganska enkelt. Och då vart man sur. Och sen kunde det komma en armbåge flygande. Och han kunde spela hur tufft och fult som helst. Och slå och så ramla enkelt. Och framförallt så var han ju skicklig på att göra mål. Där framför mål var ju så omöjligt att flytta på. Så att vi rök ihop ett par gånger. Jag skulle håna honom en gång i boxplay, kommer jag ihåg. Han spelade i Skellefteå. Så hånade jag honom att han jag sa någonting till honom. Så vände de spelet. Han smög bakom mig och Per Styv. Och så gjorde han mål. Och han åkte till mig och bara, vet, han bara skakade. Jag tänkte att han säger någonting. Jag bara, fasiken. Jag åkte och hånade om 5-7 sekunder innan. Sen small det där bakom Johan Backlund.
Men du, på tal om att håna. Jag tror inte du hånade Pontus Andreasson. Men du var väl lite skeptisk till den värvningen. VF Oscar 02 har ju en fråga. Pontus Andreasson var en värvning som du, Sanni, var lite fundersam till inför säsongen. Vad tycker du om den värvningen idag? Nu fick du se Pontus Andreasson på nära håll i Skellefteå i tisdags.
Ja, men det Luleå har gjort det bra med honom. Jag tycker framförallt att han har utvecklat sina fötter. Han rör sig bättre på isen. Han läser ju spelet bra. Det var ju det jag hade ett frågetecken för. Vi pratade ju om det i slutet av säsongen i fjol när jag såg Björklöven liksom mer intensivt där under slutspelet mot Karlskoga och Timmer. Och så har han det som krävs för att ta ett steget? Nu ska det bli intressant att se när Jack Condley kommer in i Luleå också. Huruvida hans roll blir mindre. Men det han har gjort nu, det har varit rakt igenom bra och långt bättre än vad jag hade trott. Så att plus i kanten på Andreasson.
Jag skulle faktiskt säga det också, att jag var faktiskt också lite skeptisk, och då är det just på grund av det du påpekar här med att det kunde bli lite tjockt med spelare som skulle ha speltid i powerplay etc. För en sån som Jack Connelly måste ju ha speltid i powerplay som speluppläggare.
Ja, och det kommer han ju ha. Men då kommer han ju gå i andra powerplay. Då är det intressant, Komarek där, du har ju Omark. Du har ju liksom, nu spelar Omark i första powerplay. Men du får ju en ganska bra offensiv då med Connelly. Han är ju ändå, sett över en hel säsong så är han god för en 25-30 poäng. Och det skapar ju en bredd i laget. Sen kommer ju Einar Emanuelsson, han är ju... han har ju inte levererat offensivt överhuvudtaget, men han ser bättre och bättre ut faktiskt, tycker jag. Sen att det har ju gått troll i grejerna helt offensivt för honom. Men så det är ett Luleå. Jag skulle vilja säga att de är ingen guldfavorit, det är inte det jag menar. Men de har nog så stor chans att vinna guld som vilket annat av de topp 6-lagen eller topp 7-lagen. För Luleå, ska jag säga, de är på riktigt bra.
Så det finns ingen riktig favorit fortfarande till det där guld, utan det är fortfarande väldigt många som vi tror kan vara med och leka, som du ser det i alla fall.
Ja, det är det väl. Det är väl mer att det kanske har trattats ner till 7 lag nu när Färjestad har varit spelat så pass svagt som man har gjort. Och Malmö har jag egentligen aldrig satt som en guldkandidat. Med det sagt så tycker jag, när man har värvat under säsongen, som borde flytta fram positionerna med Händemark och med Magnus Pejärvi, men som både Färjestad och Malmö har spelat, så har de ju inte liksom... De har inte stabiliteten än så länge för att kunna hota de där bästa lagen. Och sen är det rätt tufft upp och ta sig på topp 6. Då ska du gå via play-in eller en åttondel. Jag menar, vi ser historiskt, det är inget av de här åttondelslagen som har tagit sig någonstans vidare. Det är tufft att göra det.
Ja, man brukar ju bränna sig duktigt i åttondelen och kvarten. Och sen så du möter tufft efter tufft motstånd. Liksom, så att du orkar inte ta det hela vägen om du går via åttondelen. Så resonerar jag i alla fall.
Nej, men där är jag helt enig. Men vi kan väl stanna upp lite vid Malmö och Färjestad. För det är ju, när vi skickar ut frågan på Twitter här under söndagen, så är det ju många som hör av sig om Färjestad och Malmö. Och på våra direktmeddelande och på Facebook och andra sociala kanaler. Det, vad händer i Färjestad? Vad händer i Malmö? Det är Kim Duva, Selder och Bengt Sandström ställer en rätt intressant fråga. Om vi börjar då, det är inget specifikt kring Malmö spel, men jag tycker att du ska svara på den. Vad har hänt med Lance Boma i Malmö? Förra säsongen pådrivare Oskarshamn, i år knappt synlig i Malmö och inget engagemang vad det verkar. Trivs han inte med sin roll i Malmö, tror?
Jag skulle vilja säga att det där är lite överdrivet. Jag tycker att det är från match till match på Lance Boma. Jag tror att Söderberg är svinnöjd med att ha Lance vid sin sida. Och vissa matcher har jag sett att han har haft det drivet. Men absolut inte varje match. Men jag skulle ändå säga att Lance Boma kommer undan med ett okej betyg så här långt. Det finns andra som har fallit ur ramen i Malmö på ett helt annat sätt än vad Lance Boma har gjort. Och tror han är jättetrygg för Sylvegård och Söderberg att ha vid sin sida, och han jobbar faktiskt hårt och han kan styra in puckar i powerplay och flytta på folk. Jag menar, bara den tacklingen han gjorde förra helgen på John Nyberg som banade väg för det här 1-1-mål de fick mot Linköping. Sådana saker uträttar Boma, och jag tycker han har varit stark i det fysiska spelet. Så jag är inte benägen att hålla med, och jag hade inte förväntat mig att det skulle vara någon poängmaskin heller. Men ett okej betyg tycker jag definitivt att Boma ska ha så här långt. Men du, på tal om Malmö, de gjorde naturligtvis sin sämsta match för säsongen när de mötte Oskarshamn på lördagen.
alltid samma sak varje gång. Nu var det till och med Oskarshamnspelare som började kommentera det, att ja, men alla lag som möter oss gör ju sin sämsta match för säsongen. Men nej, men fan, Oskarshamn, jag har ju sagt, de är på riktigt. Nu har det gått så pass länge och de spelar bra mot oavsett motstånd och klarar av att föra matcher.
Ja, verkligen. Jag skulle vilja vända på det så här, att den matchen jag såg Oskarshamn spela mot Malmö i lördags, det var ju faktiskt Oskarshamn som gjorde Malmö dåliga. Det kan man väl i alla fall ge till Oskarshamn. Att jag tyckte det var nog ett av lagen som de har haft klart tuffast mot den här säsongen. Där man tidigt såg att när Oskarshamn väl fick ledningen, så kände man att det här kommer inte Malmö klara av att vända.
Nej, och jag menar, det gör de ju bra. Men många har ju frågat då, till exempel Steve och Johnny DeFox och Theodor Pettersson, kring varför Fagervall klarar sig bättre från kritik än Johan Penneborn. För att det har inte varit sån jättemassiv kritik mot Jocke Fagervall att han ska få sparken. Det har det faktiskt varit kring Johan Penneborn. Som jag ser, om jag bara får reda ut det där, så en anledning är att Malmö har ett eget spel. Om jag tittar lite på de underliggande siffrorna, så driver Malmö sitt spel i en större utsträckning än vad Färjestad gör. Jag menar, titta på matchen i torsdags mot Frölunda. Spelar 10 sådana matcher så vinner Malmö 8 av de gångerna. För Malmö var ett spelförande lag. Malmö var bättre. Det var Tomkins i Frölunda. Han var ju överjävlig. Det var nog en av de bästa målvaktsprestationerna. Jonas Enroth hade en i början av säsongen, Örebro Jonas mot Luleå borta. Men annars är Tomkins match mot Malmö det bästa. Vilket gör att Malmö har en stabil defensiv siffermässigt och en offensiv där man driver sitt eget spel. Färjestad, de har bott bottensiffror alltså på många kategorier. De är Djurgården och Timråklass i jättemånga kategorier. De är sämst på att släppa till skott i skottsektorn och den typen av saker. Därför har kritiken landat hårdare, anser jag, mot Johan Penneborn än Fagervall.
Men har folk som kritiserar verkligen den kollen på de underliggande siffrorna som man lutar sig kring det? Eller vad är det du menar?
Nej, men man ser ju med blotta ögat. Om jag tittar på Malmö matcher så ser jag att Malmö skapar chanser. Jag ser ju att Malmö har, de har bra fart i sitt spel. Jag kan liksom bara lyfta ut den här matchen i torsdags, hur bra man ändå spelar och åker därifrån med noll poäng. Sen har man ju haft tidigare bottennapp också, Malmö såklart. Men Färjestad har ju tappat sitt egna spel, tycker jag. Man har inte den här farten i sitt spel. Och det tappar man faktiskt. Det är ganska intressant. Om jag bara liksom slår ut det på det hela i Färjestad där, så var det efter den Djurgårdsmatchen hemma när man vände och vann, och du var inne på att du hade hört att man fick en sån utskällning där av sportchefen Jakobsson. Efter den matchen så har spelet hackat, alltså det har fan varit och käpprätt ner i diket just efter den specifika matchen. Så det är intressant att se om just det har något samband. Jag låter mig inte förbise att det har ett samband faktiskt.
Kan det också ha att göra med att Färjestad har gått in med en helt annan svansföring i säsongen jämfört med vad Malmö gjorde? Malmö, visst, vi ska ta ett kliv till och vi ska absolut inte vara ett bottenlag den här säsongen. Nu är ju sanningen att de är på nivå med Linköping och Brynäs och har bara typ 2 förluster och 2 vinster för Djurgården, så är de nere på en kvalplats. Det är ju inte så att de har de jättefeta marginalerna, så jag förstår ju folk som vill ifrågasätta vad Fagervall ändå har uträttat med det här bygget han har.
Ja, men alltså självklart, det är klart att han också är satt under hårt tryck, det är jag helt enig på. Men anledningen att Färjestad, du säger, det var en annan svansföring, man gjorde de här värvningarna inför säsongen, man tippades högt upp i tabellen, man hade ändå en bättre grund att stå på, ett bättre lag från i fjol. Nu hade ju Färjestad, de kom i stort sett samma tabellplacering som Malmö, men Malmö hade ju en jättefin andra halva, Färjestad sämre, men då hade Färjestad en del skador på Rydal hit och dit som man nu har fått tillbaka. Så därför tror jag att just att man kommer in i säsongen med ett på pappret starkare lag. Sen har ju Malmö gjort fina värvningar med Pejärvi och Händemark.
Var det så att Färjestad var längre fram i processen?
Nej, men det är en ständig jävla process. Det är alltid pratas om hela tiden. Nu lägg ner det där snacket. Lägg ner snacket om process nu.
Men du, vi har fått en fråga här som jag tyckte var lite intressant från Hocke. Rickard Wallin sitter ju i styrelsen för Färjestad. Han har ett resonemang där Wallin från styrelsen ska gå ner närmare A-laget och bli typ ett bollplank/mentor till Pennan om han nu blir kvar. Vad har vi för tankar om det?
Absolut inte dumt någonstans. Wallin är ju en lugn och sansad och hockeysmart person. Han stressar inte upp sig i onödan över saker och ting. Han skulle kunna komma in och sprida ett lugn, och det tror jag mångt och mycket man faktiskt behöver väldigt mycket. Så att, jag har inte tänkt i de barnen riktigt hockey, men det var absolut inget dumt alternativ. Jag tror att han skulle kunna kanske komma in då och kanske vara mer stötta upp Peter Jakobsson, sportchefen, än mer.
Ja, jag har noterat att Färjestad-fans har ju väldigt mycket åsikt om Penderborn, och det stora raseriutbrottet var väl kanske inte riktigt den här matchen att förlora mot Örebro eller Linköpingsmatchen. Det stora raseriutbrottet som jag ser det i de sociala medierna var när de tappade 1-3 till 5-3 på Hovet mot Djurgården borta. Jäklar vad det tog fart då mot Penderborn.
Ja, men titta, ja, men absolut. Men titta på det laget som Djurgården hade. Det är ju ett... Det ska ju inte gå att förlora. Sen åker Djurgården sin tur upp och vinner mot Leksand. Så jag menar, Djurgården den här veckan som de har stått på. Nu var det plattfall mot Luleå, stortorsk 7-0. Men att Djurgården tar 6 av 9 poäng. Man har liksom nästan 9-10 spelare borta. Alltså bra spelare borta i laget. Och ändå tar man 6 av 9 poäng. Det är fruktansvärt jäkla starkt. Det är grymt starkt. Med det sagt så är det ju under all kritik att Färjestad tappar en 3-1-ledning. För att faktum var att Färjestad spelade inte speciellt bra den matchen. Hade Färjestad mött Växjö då, så hade de legat under kanske med 3-4 puckar efter 2 perioder. Men det var för att Djurgården var dåliga i 2 perioder och studsade tillbaka rejält och fick bra syre i 3:e perioden.
Men vad hände med Peter Holland för Djurgården där i Luleå-matchen då?
Jag vet faktiskt inte. Den är intressant faktiskt. Han spelade inte. Och jag hade ju förväntat mig att han skulle spela. Det gav ju liksom en extra krydda. Om vi pratar om det här Jonathan Poda som hånlog lite och bulade, det ger en krydda. Det här skulle ju gett liksom en, ja men det var ju hälla på bensin på en eld om han hade spelat den matchen. Mycket fokus på SHL den här veckan såklart, för Hockeyallsvenskan har ju haft ett speluppehåll. Ja, ni hörde rätt. Hockeyallsvenskan har haft ett speluppehåll när det inte har varit något landslagsuppehåll. Ja, det är ju jävligt märkligt. Och Liljehammar på Twitter har skrivit till oss: spelschemat i Hockeyallsvenskan, det sämsta och märkligaste genom tiderna. Nu ett uppehåll veckan innan landslagsuppehållet. Helt utan kommunikation och logik. Ja, jag vet inte hur kommunikationen och logiken har gått, men jag vet att det är klubbar i Hockeyallsvenskan som är rätt lacka på det här, för, som tappar spelare nu. Jag menar, men nu har man gått och dragit en vecka och nu drar man igång när juniorlandslaget sticker iväg och norska landslaget bland annat.
Ja, exakt. Men jag har för mig att det har basunerats ut någonstans. Jag har faktiskt inte svaret rakt framför mig nu, men jag har för mig att de har pratat om det tidigare, att det har ju blivit fel så att säga. Det kan vi ju konstatera. Men det här gör ju att en sån spelare som Emil André till exempel i HV71, som är Hockeyallsvenskans kanske bästa back, försvinner när HV spelar matchen. Nu kanske inte HV står och faller med Emil André för så bra som HV ändå, men det är trots allt ett faktum att han och Sion Nybäck till exempel, att de försvinner på uppdrag här under den kommande veckan, och det blir inte alls bra.
Nu luktar ett art jävla sms här från Emil Georgsson. Nu, de ska ju möta Västervik på fredag.
Ja, men det är perfekt, så slipper de möta det bästa HV-laget. Har de en chansen att vinna, höll jag på att säga. Det har de ju ändå.
Jo, precis. Men nu sitter ju du så där och liksom, de möter ju inget bra motstånd. HV71
är
så bra.
Det sa jag väl inte. Jag har fått nog av arga sms från Georgsson. Jag kanske får från Gudmundsson denna veckan, för han var ju en av de som protesterade när vi inte släppte podden på morgonen. Det kom han fram på den allsvenska upptaktsträffen. Vad fan är det här? Ni kan ju inte hålla på och släppa den så sent. Jag har inte hunnit lyssna.
Nej, men det är bra. Då har han ju någonting att lyssna på morgonen. Det är perfekt. Jag ska ju faktiskt, som var inne på förra veckan, jag ska ju till Västervik på fredag. Och då får jag inte se en sån som Emil André. Det hade varit skitkul att se vilka steg han har tagit. Och Sion Nybäck. Men det är lite, alltså, hade Emil André spelat i, ja men säger vi, ja vi tar Västervik bara för den delen, eller vilket annat lag som helst, så hade det alla pratat om vilket lag ska han signa för. SHL-klubbar hade ju redan nu visat intresse. Är det så att, tror du SHL-klubbar visar intresse, eller är det så här?
Ja, det är det. Ja, det är det.
Okej, jag tänkte att det var så här, det är HV, de kommer ändå gå upp och han vill ändå vara kvar där.
Nej, men så kan man ju tänka. Men jag vet att det finns säkert 5, 6, 7, 8 SHL-klubbar som redan nu aviserar intresse för Emil André. Man har sett vilka steg han har tagit, och det var ett helt korrekt beslut av honom att försöka fortsätta med HV här i Hockeyallsvenskan. Det får man ju säga att det var en klok rådgivning där.
Ja, det var smart såklart. Men du menar att då är det klubbar som är på och hugger på honom nu. Och då sitter ju han i ett annat läge. Många hockeyallsvenska spelare sitter, det är så här, take it or leave it. Du signar nu eller så går vi vidare.
Man kan ju tänka sig som en sån som Michael Kapla från just Västervik förra säsongen. Han signar ju för Skellefteå mitt under pågående slutspel förra säsongen. Och det var väl kanske av anledning att han kanske inte riktigt trodde på att Västervik skulle gå hela vägen upp och att det blev ett take it or leave it bud han fick från Skellefteå. Men i det läget är ju absolut inte Emil André, utan här skulle jag ju nästan uppmana Emil André att det finns ingen anledning för honom att hålla på och signa någonting.
Kliv ner från hästen, nu ska du uppmana Emil André.
Ja, jag uppmanar alltså Emil André. Jag tror han är rätt väl medveten. Nej, om det själv också, såklart. Men han har ingen anledning att signa någonting, tycker jag i alla fall.
Nej, det är verkligen inte, för han skulle, men om HV skulle förlora, lek med tanken, en sjunde och avgörande match i en final och är klara där i slutet av april, det kommer ju fortfarande, de 7-8 lagen som är intresserade kommer ju fortfarande vara lika intresserade och kommer säkert addera ytterligare några lag, så att han kan ju sitta lugnt och se till att fortsätta spela så fruktansvärt bra för HV och se till att de går upp och sen fortsätta utvecklingen där.
Ja, men exakt, och skulle då HV av någon konstig anledning inte gå upp under våren, så kommer det ju sitta lag, så det är ingen som kan säga det är take it or leave it nu, utan han vet ju om att han kommer få någonting, för det är inte så att det är en dyr spelare heller när han ska gå till SHL.
Men du, en annan sak nu när jag har satt mig in lite mer i Hockeyallsvenskan och ska göra lite jobb, då finns det ju lite det, unga målvakter eller målvakter som är liksom rejält på uppgång och likt Marmelind i fjol. Och så tittar man då på SHL-klubbar som kanske vill hitta en billig, ung keeper, utvecklingsbar, bakom kanske någon mer etablerad. Det finns ju några rätt bra namn där, jag tänker på Andre i Björklöven till exempel, lite äldre för sig. Du har Myrenberg, du har Olofsson i Västervik. Det är nog riktigt vassa, bra målvakter som, jag menar, där måste ju SHL-klubbarna redan nu vara ute och lukta på de spelarna.
Ja, så är det. Definitivt. Om man tittar vilka SHL-klubbar det är som skulle kunna tänkas behöva en målvakt bakom en given etta. Nu säger inte jag att det ska vara typ Dominic Furs som står i Färjestad, men de kommer ändå gå med säkert en rätt given etta. Då är det kanske den givna ettan och en allsvensk målvakt man kan tänka sig. Luleå tappar förmodligen Wallstedt. Rautio försvinner väl säkert från Linköping. Djurgården tappar väl Svedberg och Brynäs kanske gör sig av med Viktor Andrén, så det finns ju ändå många klubbar som kommer behöva en svensk bra backup som inte kostar så mycket med mycket potential i.
Men Myrenberg har ju varit i Linköpings organisation tidigare, utrådande till Västerås tidigare bland annat. Det känns ju som att det skulle kunna vara ett steg för honom.
Då skulle, om inte han har smutsat ner sig för mycket i hästen tröja nu då?
Ja, amen.
Det hade ju Lundström också gjort och det gick ju kanske inte så bra, men han gick ju i alla fall till LSE.
Det har kanske inte gått så bra för dem som har då smutsat, med all respekt för Vita Hästen, men med tanke på den rivaliteten, för Adam Ginning var ju där också utlånad och det gick ju inget bra i Linköping och han fick kliva vidare till Färjestad, så att det kanske... Då kan vi inte ha Myrenberg. Fan, vi ska inte ha honom i Linköping.
Okej, om jag har nu klivit ner från hästen så ska du sluta hata hästen.
Ja, jag ska sluta hata hästen. Ja, nej, det är mycket hat på hästen från min sida.
Men vad kan du säga, en sån som Myrberg, han är ju Stockholmskille. Skulle han inte kunna hamna typ bakom Mantas i Djurgården då?
Ja, ja, definitivt skulle han kunna göra. Jag tänker också en sån lag som Leksand. Där är ju Brage. Jag menar, det är frågan, är han nöjd att stå 8-10 matcher per säsong? Eller vill han vidare? Då skulle ju Myrenberg förmodligen kunna vara ett billigare alternativ. Jag säger inte att Brage är den dyraste, men han har ändå varit i Leksand, plockat upp dem, så det är liksom, han är ingen billig andra målvakt på det sättet. Så att, Leksand skulle jag kunna tänka mig för en sån som Jesper Myrenberg då.
Ja, absolut. Men frågan är om det är någon som har fått lite blodad hand av det Skellefteå har gjort med Strauss Mann också, att hitta en målvakt i college-ligorna också.
Definitivt. Så kommer det säkert vara. Jag menar, du ser Tomkins i Frölunda, visserligen i AL då, men målvakter finns ju liksom en ganska bred marknad och det behöver ju inte vara de dyraste spelarna heller man plockar in. Och nu är ju många väldigt duktiga på utvecklare. Jag menar, de har ju Skellefteå, Kristerholm och gör ett jättebra jobb med målvakter. Du kan ju fortsätta, Kribba Martinen nere i Frölunda, du kan ju räkna upp hur många som helst som har tagit in och utvecklat målvakter.
Ja, vi har redan bollat in lite frågor, men vi känner att vi har utrymme för lite mer. Vi har fått en fråga från hockeyspelet bland annat. Eklund, då menar han ju William Eklund, vill absolut inte tillbaka till SHL. Är det givet att han kommer lyfta laget? Och det kan jag ju svara på. Jag tror ju att William Eklund har så pass stor passion och vilja att utveckla sig själv och han kommer få en stor roll. Så jag är inte dugg orolig för det. Det är klart att William Eklund ville stanna i NHL, men det är inte så att han inte kommer kriga för Djurgården. Så jag är helt säker på att William kommer vara en bärande spelare för Djurgården.
Nej, men det är inte så att de lånar ut han till en klubb där han inte vill vara. Det är liksom, han har ju ett, ja, men det är ju ett Djurgårdshjärta deluxe liksom. Så att han besvikelsen har lagt sig och från att bli hemskickad från San Jose, så kommer han ju prestera bra för Djurgården och de behöver den injektionen också. Även om han vunnit två matcher, absolut, den gångna veckan, så behöver man verkligen den injektionen. Så att det kommer bli riktigt, riktigt bra för Djurgården, helt klart.
Vi har en annan fråga från Alfred. Bör Frölunda värva en back? Det är väl snarare en forward skulle jag säga de behöver.
Ja, nu är det ett intressant läge. Nu är det ju forwardsmässigt som man går lite tunt på. Niederbach klev av här. De fick plocka hem Torgesson, Jakob Nilsson borta sen tidigare, Max Friberg borta några veckor, du har Linus Näsén, du har Carl Henriksson. Men det här uppehållet kommer ju lägligt. Nu kanske Näsén, Henriksson kan komma tillbaka. Så att jag tror inte det. Alltså Frölunda har inget akut att värva spelare till det laget här och nu. Men det är klart, jag tror att de kommer kolla på en forward och en back. Och då tror jag det är framförallt en sån här defensivklippa de någonstans jagar och försöker hitta det, tror jag nog.
Jag har tre namn jag skulle vilja bolla upp som kanske potentiella högt och lågt nu. Du har Vilmos Gallo som hamnat lite på mellis i Luleå. Du har Lars Bryggman som hamnat lite på mellis i Malmö, till och med helt utanför laget. Om det är så att det är illa med Roselli så skulle väl Bryggman kunna vara en bra ersättare där. Du har Robin Alvarez som kanske inte har levererat i den utsträckningen han ska i Timrå. Och Alvarez vet jag att Sjöström och Roger Rönnberg gillade skarpt när han var där. Det var väl närmast så att de inte kunde erbjuda honom där och då en förlängning och sa då till Robin att får du någonting annat så ta det så inte vi står i vägen för dig. Det skulle kunna vara ett alternativ också.
Ja, men, och Timrå måste ju göra lite förändringar i sitt lag och det skulle kunna vara en sån, men då måste ju Timrå också hitta en ersättare, för jag menar, säga om man vill om Robin, även om inte han har presterat som Timrå har förväntat sig, så är han ju tänkt att spela topp 6 forward, så då måste ju de hitta en ersättare. Men vi fortsätter med Timråspåret där från Viktor Almeborg här. Timrå spelar bättre på sistone men lyckas förlora ändå. Mycket motstånd så stolpe ut. Nu lyckades man vinna mot Brynäs. Vänder det nu? Frågar Viktor då. Vänder och vänder. Ja, man lyckades vinna en match mot Brynäs. Det kommer inte vända. Alltså, de har hamnat för långt efter. Liksom. De är för dåliga, tyvärr. Det känns skittråkigt att säga att det är så tidigt en nykomling är bortsågade nästan. Men det håller inte. De måste göra om hela strukturen i laget. För det är alldeles för trögt lag som Timrå ställer på banan.
Men när du menar att göra om hela strukturen, är det 6 spelare ut och 6 spelare in? Eller vad pratar du om då?
Nej, men jag skulle göra om backsidan. Jag skulle kanske en sån som Oliver Boom... kanske Tim Eriksson, nej men Oliver Boom, Albin Karlsson kanske, Albin, det håller inte riktigt i SHL. Kolla vidare någon annanstans, försöker plocka in någon spelare forwardsmässigt. Det är mycket trögt där liksom som inte bidrar med någon fart. Ja, men det, kolla när Oskarshamn spelar. Oskarshamn har ju inte på pappret, ja klart att de har bättre lag, men de har ju fart i alla spelare i stort sett. En sån som Karlqvist har ju till och med fart i bena i Oskarshamn, och det har ju inte Timrå, och därför kommer man fortsatt förlora mer än man vinner.
Du låter nästan förvånad att Patrik Karlqvist har lite fart i grejerna. Fredrik Bredhammar skriver faktiskt en fråga om just Patrik Karlqvist. Hur kan det komma sig att SHLs sportchefer inte vågat satsa på just Patrik Karlqvist under alla dessa år?
Det är faktiskt intressant, men han gick ju till Finland inför i fjol och floppade ju ändå i Finland och plockades hem av Fredrik Glader och gjorde det bra i Modo igen. Det är ju den här spelaren, alltså jag förstår att klubbar inte vågade chansa på honom, för det fanns ju en tvivel på om man hade fysiken för att spela SHL, om man hade det där drivet för att vara liksom topptränad, och sen skridskoåkningen. Men det är bara att säga att det är ju 13 sportchefer som hade fel, men hade han gått till exempel Frölunda eller Färjestad, om vi tar dem nu, eller Malmö för den delen till exempel lag, så kanske inte hade fått den här utväxlingen. Han fick den för att han kom in i en perfekt roll i Oskarshamn där han var tänkt att spela.
Har du tänkt på hur många spelare från Modus Corona-bygge som är uppe topp 30 i poängligan? Du har Jonathan Jonsson, du har Tambellini, du har Kim Rosdahl, du har Fredrik Olofsson och du har Patrik Karlqvist. Alltså 5 spelare från det. Och då har du Mattias Norlinder också på andra sidan Atlanten hos Montreal.
Ja, nej men alltså det laget som Modo och Björklöven ställde upp med där, det är ju, jag mår ju dåligt på deras supporter och lagens vägnar. Att, jag menar, de hade ju ett lag hade fått möta Oskarshamn i kvalet. Oskarshamn hade båda sina målvakter skadade, och det hade ju varit en mumsbit för oavsett om det var Björklöv eller Modo. Helt övertygad om det. Sen hade det andra laget fått möta ett stukat Leksand. Så att, nej, där lider jag med Modo och Björklöven. Då hade de bra jäkla lag.
Och dessutom Björn Hellqvist i båset.
Då är det dags, Svensson. Vi avslutar som alltid med en tävling. Du får välja mellan lag, spelare eller hockeypersonlighet, eller ett årtal.
Ja, då vill jag ha spelare / hockeypersonlighet då.
Okej, då plockar vi fram frågan. På 5 poäng. Den här spelaren har rutin från SHL, NHL, men han har aldrig spelat JVM. Trots att han nästan snittat en halv poäng per match i NHL. Men den här säsongen är han poänglös i SHL.
Ja, du. Poänglös i SHL. Har han spelat i... Vad var det du sa att han aldrig hade spelat?
JVM.
Har han spelat JVM, han jag tänker på? Usch, jag tror han har spelat JVM. Men jag får höra fyran. Jag har ett namn, men jag vågar inte riktigt chansa.
På 4 poäng. Haninge och Trångsund fostrat spelare som stått i Djurgårdsklacken som grabb.
Vill du lura in mig på det här nu? Ja, men jag chansar ändå på 4 poäng, men jag är inte säker på att jag har rätt. Men man måste ju chansa lite. Jag skriver ner här på lappen.
På 3 poäng. Var uttagen till JVM i fjol, men kunde inte spela på grund av ett positivt coronatest. Kommer dock få en ny chans i år.
Åh, vad fel jag har. Du lurade mig. Ja, jag vet vem det är nu, men jag har fel.
På 2 poäng. Poänglös SHL. Ja, inte så konstigt med tanken på att han ännu inte har spelat en enda match i SHL.
Åh, vad vidrig du är nu. Ja, det här ska du
på
få
en
fan
poäng.
För.
Återvänder hem till Djurgården efter 9 matcher i San Jose.
Ja, den var riktigt smutsig. Den här ska du få för. Christian William Eklund, menar jag.
Ja. Hur kunde du säga att den var väl ingen smutsig? Det var väl ganska tydligt.
Men vadå, har poänglös i SHL?
Alltså, ja, men det har väl inte gjort en poäng i SHL i år?
Nej, men det har inte du heller.
Nej, visserligen. Nej, det är helt korrekt. Men han har ju ändå snittat nästan en halv poäng per match. 4 poäng på 9 matcher i NHL.
Och ja, då tänkte jag att det skulle kunna vara Niklas Bergfors, att han hade någon sån vända när han var borta i NHL. Men då tänkte jag väl helt snett då.
Ja, nej, det var lite luring. Jag ville ge tillbaka på den här med Patrik Zackrisson där, att han spelade i Tjeckien för, som jag fick här.
Så lärdomen för mig nu är att jag ska hålla mig kvar på mellanmjölken och hova in de här 3 poängarna hela tiden. Ja, alltså.
Nej, men också William Eklund var ju faktiskt uttagen till JVM i fjol, men han fick ju precis ett positivt coronatest dessförinnan, han kunde inte åka, och han kommer ju stärka upp Djurgården, och vi var inne på det där när vi fick frågan. Jag tror att det här kommer bli jättebra för Djurgården, som behöver få in all typ av energi, och det här är ju så mycket mer än en kropp som vi brukar säga, utan det här är ju en potentiell toppspelare.
Ja, nu vill jag inte prata mer med dig.
Vi hörs om en vecka då.
Ja, det gör vi.
Ja, medan Svensson är sur så kan jag tacka för att ni har varit med och lyssnat den här veckan igen. Så hörs vi igen på måndag. Ha en trevlig hockeyvecka. Ha det bra. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.